Och nu ska ni få träffa en av dessa författare som vars bok Ann har valt ut. Det är Jessica Schiefauer och hennes bok ligger här. Tack. Den heter När hundarna kommer. Jessica, välkommen.
Hej. Hej allihopa. Roligt att få vara med här på slutklämmen av det här projektet som jag har varit med i ganska mycket, turnerat tillsammans med initiativtagarna och träffat mängder av lärare som har jobbat med de här böckerna. Det känns jätteroligt att kunna vara med även på avslutningen. Och nu har jag en kvart ungefär. Och jag tänkte att jag vill berätta för er ungefär så som jag har pratat för lärarna när vi har varit och turnerat. Så det blir ett ganska personligt förhållningssätt om hur jag skriver, kanske varför jag skriver och vad som har hänt med mig i och med det mottagande som den här boken har fått. Och jag tänkte att jag skulle avsluta om jag hinner med att läsa brev som jag fick faktiskt bara häromdagen av en läsare som i sin tur, det här brevet gjorde någonting väldigt speciellt med mig. Jag skulle vilja prova hur det känns och dela det med er. Vi får se hur det blir. Jag vill börja med att säga någonting om hur jag tänker kring målgrupp, kring vem som ska läsa mina böcker. De böcker som jag hittills har producerat, Om du var jag, min första roman, Pojkarna kom 2011 och så När hundarna kommer 2015. De handlar ju om unga människor och unga människors liv och de har också en ung människas blick på världen. Men det betyder inte att jag någonsin har satt mig ner för att skriva en ungdomsroman. Jag har alltid tänkt att jag skriver för den som vill läsa mina böcker. Jag skriver inte för den som inte vill läsa dem. Och jag skriver kanske allra mest för mig själv. Mina teman är sånt som jag själv behöver fundera över och försöka få syn på och förstå i livet och världen. Det är en väldigt lång process, mitt romanskrivande. Och när hundarna kommer nästan var färdig 2015 så började jag gå igenom alla gamla dokument som jag hade i min dator och jag insåg att jag har försökt att skriva den här boken tre gånger har jag gjort en ansats att skriva den här romanen och första gången det var så redan 1998 17 år innan boken faktiskt blev färdig. Behöver jag dra kort vad den handlar om? Ja. När hundarna kommer handlar om Ester och Isak först och främst som är 17 år gamla. Och de tror inte att kärleken någonsin kommer att vara för dem. Men de träffar varandra en vårkväll vid sjön i den lilla staden där de bor. Och det är vid den här sjön det mesta händer. Där dricker de första sin första öl och de första spyr sin första fyllespya. Och de första hånglar, flesta hånglar för första gången och har sin första hjärtesorg och så vidare. Där träffas Ester och Isak och inleder en blixtrande kärlekshistoria. Och Isak har en lillebror som heter Anton. Anton är 15 år. Anton träffar också någon den här våren. Inte på badplatsen där allt det roliga sker utan på andra sidan sjön där ingen vill vara. Där träffar han en äldre kille som heter Ruben som har nynazistiska sympatier. Så medan Isak och Ester upptäcker kärlek och sex och även hjärtesorg och hur det känns att vilja göra slut så upptäcker Anton en helt annan relation med den här Ruben, en relation som handlar om makt och lojalitet och frågan hur långt är du beredd att gå för att få vara med mig? Och det går så långt så att Ruben och Anton tillsammans slår ihjäl en yngre kille från orten. Och berättelsen ägnar sig sedan åt att försöka skildra hur det blir för alla de här människorna runt omkring Anton, en 15-årig kille som har slagit ihjäl någon och som plötsligt är en av Sveriges mest hatade mördare på löpsedlarna. Vilka blir Ester och Isak? Vem blir du om du har en bror som har slagit ihjäl någon? Vem blir du om du blir flickvän till någon som har en bror som har slagit ihjäl någon? Vem blir du om du är vän till en tjej som har en kille som har en lillebror som har slagit ihjäl någon? Ringarna på vattnet har jag tänkt mycket på när jag skrev den här boken. En lång process, som sagt. 1998 så tror jag att jag skrev de första anteckningarna. Jag är född 1978, så jag var alltså 20 år. Och detta var 3 år efter att en 14-åring hade blivit ihjälslagen av ett gäng killar vid en sjö utanför min hemstad. 1995 skedde alltså den här händelsen som min bok är löst baserad på, och ni känner kanske till den. Den kallas för mordet på John Rån eller Kodemordet eller Ingetorps sjömordet. Och det var någonting som slog ner i min hemstad som en bomb. Och jag har i efterhand förstått att växa upp i en miljö, att vara 17 år i en liten stad där en sån här sak händer, det gör någonting med hur man ser på världen sen. Man börjar fundera över väldigt stora och komplexa saker väldigt tidigt i livet. Men 3 år senare, bara 1998, då kunde jag inte skriva än alls. Så jag la ner, och det var tur. För annars hade det inte blivit någon bra bok. Jag skrev istället min första roman. Och sen blev den antagen 2008, kom ut 2009. Och då så försökte jag en gång till. För då har jag nya anteckningar, ser jag i min dator, som handlar om de här människorna och händelserna som senare blev när hundarna kommer. Och då kunde jag skriva lite grann, men jag kunde inte skriva tillräckligt bra. Så jag la ner igen, och det var tur, för annars hade det inte blivit någon bra bok. 2013 så var det dags för mig att påbörja en tredje roman. Då hade jag dessutom fått ur mig romanen Pojkarna som kom 2011. Och jag hade en fruktansvärd prestationsångest. Jag tänkte att jag, efter den succé som Pojkarna faktiskt blev, tänkte jag att jag kommer aldrig klara att skriva någon mer bok. Och för att hantera den prestationsångesten så skapade jag mig ett effektivt självbedrägeri. Jag lurade mig själv att jag ska bara skriva en enda bok till i hela mitt liv. Sen ska jag fan ta mig aldrig skriva mer någonsin. Och det här självbedrägeriet lyckades, vilket var väldigt tur, för på så vis så behövde inte jag tänka på hur den här boken, när hundarna kommer, hur den ska bli mottagen. Jag brydde mig inte om vad folk skulle tycka medan jag skrev. Och jag förstår i efterhand att det gav mig en frihet, och jag tror att den friheten syns i boken, och jag tror att det syns som äkthet och ärlighet. Så jag klarade av att inte bry mig om hur boken skulle bli mottagen, och jag klarade också av att inte, för en väldigt sent i processen, bry mig om vilken målbok den här, målgrupp den här boken skulle ha. Jag klarade av att tänka att jag skrev det här för mig själv i stor utsträckning. Och det var en kraftansträngning att hålla undan prestationsångesten, men det gick. Och den här boken handlar alltså inte alls om den pojke som blev ihjälslagen där vid sjön. Utan den handlar då som sagt om en av dem som slog Anton. Och mest om dem omkring honom, storebror Isak och Isaks flickvän Ester. Och den handlar om deras föräldrar och om skolan. Och om media som envist petar bort sårskorporna och gott sig i misshandeln och mordet och rättegången igen och igen och igen. Och jag har många gånger fått den mycket relevanta frågan, varför är det det perspektivet som jag har tagit när jag skrev den här boken? Varför har jag inte skrivit om den unga pojken som blev ihjälslagen och vem han var och den sorg som hans föräldrar naturligtvis gick igenom. Och jag, mitt svar på det, det är att den berättelsen om den som har blivit slagen, den som är ett offer, den har berättats många, många, många gånger. Det är en viktig berättelse, men den är redan väldigt väl gestaltad. Men att vara bror eller förälder eller vän till en ung människa som slår, den berättelsen har vi inte hört så ofta. Vi förstår redan berättelsen och känslorna, tänker jag mig, ganska så bra i berättelsen om ett offer och att vara anhörig till en ung människa som blir ett offer. Vi kan känna med det ganska enkelt. Det är lätt att sätta sig in i de känslorna. Och därför så vill jag prova att skildra den andra sidan. Hur det skulle kunna se ut kring en ung människa som har varit med och slagit. Vi hör inte så mycket om det. Kanske för att det är någonting som människor inte vill berätta om att de har i sitt liv. Att det finns ett engelskt uttryck som heter guilty by association. Jag hittar inget bra svensk översättning. Det vill säga att om någon som står dig nära har gjort någonting fruktansvärt, om någon som står dig nära bär en stor skuld, så bär du den åt och tillsammans med den personen. Och du känner dig medskyldig. Och det är inte någonting som vi berättar för varandra när vi träffar nya människor på mingel på kvällarna. Många har ju gärna velat få det, särskilt media, har gärna velat prata om den här boken som att den specifikt handlar om det mord som skedde på min hemort. Och jag har berättat hela tiden att det inte är så. Och media har i sin tur hela tiden fortsatt att säga att det är så. Att kontrollera media ska man inte försöka sig på, så det gör jag inte heller. Men till er vill jag gärna säga att jag hade inte kunnat skriva om det som hände på min hemort, alltså mordet på John Rån. Jag hade inte kunnat skriva om det än som jag själv hade velat. För då skulle jag ha varit tvungen att ta reda på en massa fakta, hålla mig till fakta. Det vill inte jag, det kan inte jag. Jag är författare, jag är inte journalist, jag är inte forskare. Hade jag varit det så hade jag varit intresserad av att skildra verkligheten. Jag är intresserad av att titta på sånt som händer i verkligheten och sedan fantisera om det. Så inget av det som sker i den här boken är verkliga händelser, som man så ofta vill säga, baserad på verkliga händelser. Men däremot så är det här känslor som jag har sett på nära håll. Och utifrån det så har jag vävt en påhittad historia. Och min önskan med den här boken, oavsett om det är en ung människa som läser eller en vuxen människa som läser, det är att jag vill att den ska få läsaren att fundera över ord som god och ond, ordet kärlek och ordet makt. Vem är ond och vem är god i den här berättelsen? Vems fel är det att allt blir som det blir? Allt det som Ester vill ge till Isak och allt det som hon vill ha av honom, är det verkligen någonting som vi kan kalla för kärlek? Eller är det kanske något annat? Eller är det en blandning av kärlek och Esters egna egoistiska behov? Och det som Isak i sin tur gör mot Ester, kan vi förstå honom i det? Fastän han inte bara gör snälla saker. Vad är det som gör att Anton dras så starkt till den här äldre, våldsamma, rent ut elaka killen? Som inte ens drar sig för att skada en försvarslös liten hund. Det här med att vilja höra till, att få bli inkluderad. Jag önskar att läsaren ska fråga sig, vad är jag själv beredd att göra för att få höra till? Vad är jag beredd att offra för att få vara med? Och är det verkligen värt det alla gånger? Och jag vill fråga läsaren om ni, liksom jag, är en människa som har lätt för att lösas upp fullständigt när jag blir kär, när jag börjar älska någon. Och vad är det då som händer med det som vi kallar för kärlek? Jag tycker att mottagandet av den här boken sen 2015 och framåt, det mottagande som den har fått är för mig ett väldigt trösterikt bevis på att det väl egentligen inte finns något som heter ungdomslitteratur eller vuxenlitteratur, eller rättare sagt att de inte behöver på något vis vara motsatta varandra. Det här är en bok där unga står i centrum, men den drabbar vuxna läsare lika starkt. Den läses i pensionärsbokcirklar, på fortbildning inom kriminalvården, på anstalter för unga brottslingar, av intellektuella 25-åringar, av mammor, systrar och bröder och vänner och mormödrar och farbröder. Till och med pappor läser den, har jag fått höra. Helt frivilligt. Jag får tjocka kuvert fortfarande med brev från högstadie- och gymnasieklasser. Varje elev har skrivit ett personligt brev till mig och berättat om sin läsupplevelse av boken. Aj, 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 brukar jag tänka när jag får veta att ett sånt kuvert är på väg. Nu har lärarna tvingat de stackars eleverna att under tvång skriva att de tyckte att den här boken var bra. Men när jag sedan läser de här breven så ser jag att det är äkta känslor, äkta reflektioner som de unga människorna har velat berätta om för mig. Jag får många ytterst privata förtroenden. Ibland de känslor och händelser som de inte har berättat om för någon annan. Det känns som att de har upplevt att den här boken är deras vän. En förtrogen, någon som förstår. Och lärare på gymnasieprogram där läsning inte står så högt i kurs bland eleverna har ibland hört av sig och varit chockade. Alla i klassen läste ut den. De läste till och med ut den mycket fortare än vad schemat sa att de skulle göra. Och sen kom de och frågade om de kunde få någon annan bok som var lika bra. Även om alla läste ut den så förstod jag också, på tal om det här som kom upp förut med bedömning och huruvida man alltid vill dissekera en läsupplevelse eller inte. Även om alla läste ut den så var det inte så att alla ville prata om den. Vissa elever verkar ha tyckt att det var obehagligt att tvingas in i gruppdiskussioner om läsupplevelsen av När hundarna kommer. Och för dem tänker jag att läsningen blev någonting extra privat, extra intimt. Och sådana läsare finns ju också. Jag är själv ofta en sån läsare som upplever att det nästan är ett övergrepp att be mig prata om en bok som jag har läst. Och jag tycker att det är väldigt intressant. Jag har inget svar på hur den typen av läsupplevelse ska värnas när vi använder läsning som en pedagogisk metod i skolan. Jag intresserar mig mycket för det och det ska bli intressant att se vad utvärderingen säger just på den punkten. Som upphovsman kan jag ibland tycka att det är lite läskigt att mina böcker används som pedagogiskt material för att sedan diskuteras och dissekeras hela tiden. Jag kan själv känna lite så här, oh, akta den, akta läsupplevelsen. På samma gång så jag själv utbildad språklärare och skulle vilja naturligtvis inget hellre än att skönlitteraturen ska ha en jättestor och stark roll i skolan. Så å ena sidan, å andra sidan. Intressant var att det visade sig att flera av dem som absolut inte velat prata om boken med sina lärare, de skrev allra mest öppenhjärtligt till mig i sina brev. Och jag förstod att det handlade om att jag ingick ju inte i deras dagliga sociala omgivning. Jag var inte en mottagare som var tydlig eller synlig för dem. I breven till mig så blev det tydligt att de pratade egentligen med sig själva, utan en tanke på att texten skulle läsas eller bedömas av en tredje person. Som tur är så förstod de inte att det var författaren de skrev till. Och det tror jag var mycket viktigt för dem för att de skulle kunna formulera sig. Nu har jag en minut till, Gunilla.
Ja.
Jag skulle vilja läsa upp ett meddelande som jag fick via sociala medier av en person. Jag vet inte namnet, jag vet inte könet, jag vet inte åldern. Jag fick När hundarna kommer i julklapp av min farfar för 2 år sedan. Jag läste den i ett svep och vek hundöron på varannan sida, antecknade och klottrade. Jag har aldrig gjort så med en bok förut. Här fick jag inspiration och tankar som jag inte kunde lämna. Vad din bok har gjort med mig kan jag aldrig förstå. Den fick mig att återuppleva min första kärlek. Den har beskrivit den råhet i ungdomen ingen vuxen förstår. Och den har gett mig grunden och tryggheten i att våga författa själv. Alla de sidor med hundöron är de platser, och nu jag börjar nästan gråta. Alla de sidor med hundöron är de platser där du har fått mig att känna mig hemma. Det finns ingen annan bok där känslor som beskrivs träffat mig så exakt. Eller som har fått mig att känna mig så inte ensam. Sättet du skildrat den första kärleken på, med det kittlande, ilande och fullständigt dränerande, det fick mig att känna allt det där igen. Du satte ord på mina känslor och gav mig en inspiration jag aldrig tidigare upplevt. 2 år senare kan jag säga dig att det fortfarande är min favoritbok. Jag tar upp den då och då med alla hundöron och anteckningar kvar. Ibland för att läsa om den nyfunna kärleken. Ibland för att gråta till de brustna hjärtana. Och ibland för att få gräva i smärtan. Din bok gör mig trygg. Den får mig att vilja våga. Våga bli kär, våga älska och att våga förstå. Och sen utelämnar jag några av de mer privata kommentarerna som inte är ämnade för någon annan än mig. Det hände någonting med mig när jag fick det här mejlet för inte så länge sedan. Jag satte mig nämligen ner och tänkte, vad fan håller jag på med? Jag åker runt och pratar på konferenser, det ska jag inte göra. Jag ska sitta på min rumpa och skriva nya romaner.
Tack så jättemycket. Jag skulle bara vilja ställa en fråga till dig.
Japp, ställ på.
Och det är att du rörde ju då, det här är en våldsam historia. Det handlar om ett brott, det handlar om utredningar, kriminalitet, allt sånt. Och normalt sett så möter ju den läsande allmänheten såna här historier i form av en kriminalhistoria.
Ja, ja.
En deckare. Ja. Och när deckarboomen kom i Sverige för ganska många år sedan, så då frågade jag Sven-Erik Lidman, ja, här idéhistorikern, varför är det så här? Och då sa han så här, ja, men jag tror jag har ett svar, sen, och det är det jag vill testa på det. Han sa så här, ju mer komplicerad tillvaron är, ja, och ju mer den fragmentiseras, desto större behov har vi av berättelser som liksom knyts ihop i slutet, där det finns tydliga skuldfördelningar, ja, ja, tydliga offer, tydliga förövare. Hur tänker du kring det?
Jag tänker att om man okej, okay, jag säger bara vad jag tänker.
Ja, jag säger bara så. Ja.
Jag tänker att om man kan trösta sig med en falsk trygghet här i livet, så är det jätteskönt att läsa såna böcker eller resonera kring tillvaron på det viset. Jag för min del blir tröstad och känner mig mindre ensam av litteratur, debattartiklar, vad det än är, som säger till mig, jag förstår inte heller riktigt. Det finns inget säkert svar, men det är skönt att prata om det, eller hur? Den typen av tilltal, oavsett ämne, tycker jag är väldigt trösterik. Det får mig att känna mig mindre ensam. Så att jag håller med om kanske varför deckarvågen såg ut så. Men det är väl inte ett sätt som jag tycker litteraturen har större makt i sin tjänst än att leverera enkla sanningar.
Det tror jag Sven-Erik Lidman menade också.
Ja, men jag är övertygad om att han gjorde.
Och det var ett väldigt bra, tack för den fina kommentaren och tack för ett jättefint föredrag.
Och tack för att jag fick komma och vara med och stänga den här burken också, som jag har varit med och rört om i mer än ett år.
Tack.